Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp med mig, Anna Jinghede, och
Lena Ljungdahl.
Ja!
Det är bokrelease dag idag.
Visst känner man ett pirr?
Det här bandas ju 7 maj. Det är ju dagen för förlossning för oss.
Det är självaste dopparedagen.
Eller? Då har det väl doppats 9 månader tidigare, det är förlossning idag.
Mittåt.
Det är idag som boken släpps, och det är ju otroligt bra eftersom vi har som tema bokskrivarier, bokförlagsbranschen, och vi har därmed en intervju med våran förläggare Ebba Barrett Band efter lite inledande snack. Det är nämligen så här, Anna, att förra veckan så körde vi ett skolavsnitt.
Ja, det gjorde vi med något slags besked.
Ja, det har kommit så fruktansvärt många berättelser utifrån Sverige som är jag blir mörkrädd av.
Jag kan ta jag kan bara hålla med.
Ja, ett axplock. Någon fick reda på att hennes son hade blivit strypt med ett hopprep och nästan svimmat. Någon unge hade blivit nedtryckt i marken i tekniksalen och blivit bränd med lödkolven i ryggen. Det här skulle ju överallt annars klassas som grov misshandel i båda fallen. Men i skolans värld så blir det ingenting. Max en som säger en intern kränkningsanmälan.
Rapport.
Så att vi har ju fått såna ögonblicksbilder som inte tyvärr inte förvånar mig.
Jackie, vad är det ens? För jag såg ju det här meddelandet.
Ja.
Och det här exemplet som du nämnde, och där det hade resulterat i citat, en intern kränkningsrapport.
Ja, och det här med kränkningsrapport...
Finns det som företeelse?
Ja, det finns. Och det börjar liksom Skolinspektionen och Skolverket och neråt. Och det är ju med gott uppsåt. Det är ju för att motverka sånt som inte faller inom ramen för brottslig verksamhet och inte inom ramen för diskrimineringslagen. Utan då andra beteenden som barn uppvisar mot varandra och även lärare mot elever. Alltså sånt som inte ska finnas i en skola. Motverka mobbing till exempel.
Yeah.
Alla former av påtryckningar och beteenden som inte ska vara inom normen för att man ska kunna främja barns utveckling och liksom en vettig utbildningsmiljö. Så det är bra i sig.
Men vart tar den vägen?
Ja, det är ett internsystem.
Okay.
Man ska skriva den och sen går den till skolans ledare, det vill säga rektorn. Och sen så kanske ett snäpp till upp till huvudmannen för liksom skolverksamheten. Men det går ju inte längre än så.
Nej, jag förstår.
Sen kan ju den leda till olika saker.
Ja,
att man ibland hittar saker, kränkningsanmälningar som leder då till en polisanmälan eller orosanmälan. Men oftast inte. Så det kan finnas liksom hundratals kränkningsanmälningar inom skolans incidentrapporteringssystem. Men man går ju vilse, och som vi då fick bevittna 2 av fallen, så görs det inte också en polisanmälan. Och det blir ju ett mishmash, eftersom då personalen tror att jag har gjort en kränkningsanmälan för den här grova misshandeln. Det är inte samma sak. Mm. Det ena är för att ni ska kunna jobba med bra rutiner, med elevhälsoarbetet, med lika behandling och så vidare. Det andra är ett brott har begåtts. Och därmed finns det också mest troligt ett brottsoffer. Så jag vill bara säga några saker som har kommit på jag vill bemöta några av reaktionerna. Det höjs röster om att så här hade det blivit om vi hade haft mer personal. Alltså man skriker om mer resurser. Det är mycket lärare som har skrikit om mer resurser. Full respekt för detta. Och ja, jag signar under. Det krävs mycket mer resurser till skolan. Men, skulle jag vilja säga, det ena behöver inte utesluta det andra. Därför att om man med de resurserna man har, och här jämställer jag skolans verksamhet med polismyndigheten. Om man skulle jobba med de resurserna man har på ett effektivt sätt och gör det, framförallt inom skolan, om man gör det man har bestämt sig för, man har rutiner och jobbar tillsammans som ett team med de rutinerna, då skulle jag bara dra till en siffra, hälften av allt skit hade försvunnit på ett bräde. Alltså, ja, mer resurser, Men du kan inte bara gnälla på mer resurser. Nej. För att mycket, på sista raden när jag utreder massa incidenter inom skolan, på sista raden så kommer jag nästan alltid fram till det här är till stor del på grund av ert interna klägg. Ni har rutiner men de följs inte.
Just
ni
det.
Har inga rutiner. Eller du väljer själv vad du ska göra och inte göra. Så det skulle jag vilja säga om det. Nästa punkt är det här, det kom mycket diskussion om den privata versus den kommunala verksamheten. Mm. Det var många som gassade, det här hade inte varit ett problem om vi inte hade haft vinstdrivande skolor.
Mm.
Och den debatten får inte plats i den här podden.
Nej, jag tänkte säga det.
Jag kommer inte säga någonting om det, för att det är en helt annan debatt som vi båda har liksom åsikter om.
Mm.
Men, bara för att vikta upp det. Så skulle jag vilja säga att jag som då har utbildat många av de privata koncernerna så vill jag säga att de har faktiskt generellt kommit mycket längre än kommunal verksamhet när det kommer till trygg- och säkerhetsfrågor. Det vill säga, det finns enormt mycket nackdelar med det vinstdrivande i skolsektorn. Men de investerar jävligt mycket pengar rätt in i trygg- och säkerhetsfrågor. Och har generellt kommit längre, enligt mig då, som har varit på många av de här koncernerna och utbildat. Därför att de har spritt vad vi bestämt oss för och alla ska jobba åt det hållet. Så att det vill jag bara säga. Att jag ser ingen... Jag ska inte ställa dem emot varandra. Det är bara att konstatera att bara för att man är en vinstdriven skola så är man inte sämre på trygg- och säkerhetsfrågor. Tvärtom kanske till och med.
Bra sagt.
Och sen så var det någon som sa så här, det här kan inte vara vårt problem. Det här måste vara föräldrarnas, föräldrarnas problem. Jag kan absolut signa upp för det. Hade det inte varit så jävla många odugliga vårdnadshavare i Sverige så hade vi haft mycket färre problem.
Och ja, det är klart. Att det
färre barn som mår.
Skolan, det som sker hemma.
Men... i många fall där det har spillt över på skolans verksamhet så ska ni nog bara tänka att hemmiljön är nog en del av själva problemet.
Såklart.
Och då kan man inte kanske förvänta sig, man kan hoppas att de är en del av lösningen. Men man kan inte lägga alla ägg i korgen att det här är föräldrarnas problem, för föräldrarna är förmodligen en del av problembilden. Såklart. Den dysfunktionella hemmamiljön.
Ja, men alltså, man kommer kunna hitta en massa olika orsaker och förklaringar till alla de här händelserna. Men en sak som du brukar säga, Lena, som jag tycker ringer in det problemet ganska väl, det är ju också att skolan har blivit en enda stor jävla brottsplats.
Ja.
Vi kan inte bortse ifrån att det trots allt, oavsett orsak, är händelser som sker i skolmiljö. Ja. Och då måste det vara ett problem och en angelägenhet för skolvärlden att hantera.
För oavsett om det är liksom problemet är för lite resurser, dåliga vårdnadshavare, psykisk ohälsa, narkotikamissbruk eller att det är ett problem med vinstdrivande aktör. Vad än problemet är så är det fortfarande så att en av de få som faktiskt kan påverka vad som händer i skolan, men också vad man gör när man får reda på att något händer i skolan, det är till med fan skolan. Ja. Det måste i alla fall börja där.
Mm.
Och då kommer jag till sista punkten, och det är det här med polisanmälan. Och det var ju ett av förslagen i skolsäkerhetsutredningen som vi då gick igenom i vårt förra poddavsnitt. Och då är det många, återigen okunskap, men barn under 15 kan inte begå brott, och därmed ska de inte polisanmälas. Och då vill jag bara en gång för alla säga, man blir straffmyndig när man är 15. Man kan inte dömas för brott förrän man är 15. Men man kan absolut begå brott när man är under 15. Så att du kan begå grov misshandel, mord, sexuellt ofredande, narkotikabrott mot knivlagen och allt däremellan. När du är 14, 13, 12 och så vidare och så vidare och så vidare. Detta behöver hanteras. Och det är det här som skolsäkerhetsutredningen ska komma fram till, för att förtydliga och för underlätta för skolan att göra rätt. Och då kommer man ju samtidigt med det givetvis behöva titta på de lagar och regler som styr detta.
Ja, så att och det har ju varit på agendan länge, förslag om att sänka straffmyndighetsåldern.
Ja, det är en sak. Men man kan absolut som skola gå och göra en polisanmälan mot en person som är 14 år. Därför att då kommer det bli en spark i röven, och sen kommer polisen och SOS behöva, man kan behöva utreda det här brottet, både för att ta reda på vad som har hänt men också för att brottsoffret inte ska bli helt rättslöst. Så jag bara skickar mer. Kränkningsanmälan är inte samma sak som polisanmälan. Du kan begå brott under 15 år. Detta kan behöva polisanmälas. Och nu avvaktar vi slutbetänkandet som kommer den 20 december 2024. För att vi läser på sista raden, skolan skall inte vara en brottsplats. Det ska vara en plats för utveckling och utbildning. Och då behöver vi jobba. Mm. Skolan behöver vara en del av det övriga samhällets brottspreventiva arbete och får inte vara en egen verkstad.
Bra rutet, Ljungis.
Nu stänger vi,
ja, det gör vi
skollådan. För att nu går vi på reklam och efter reklamen så kommer vi gå in i bokskrivarbranschens förtrollade värld. Välkomna tillbaka, kära lyssnare. Nu sitter vi här återigen i Podplays studio. Oliver sitter bakom spakarna. Jag är inte ensam i studion idag.
Nej.
Jag har Anna Ginghede.
Ja, tackar, tackar.
Har trasslat till sin storstan. För att vi ska ju festa ikväll.
Du, det ska vi.
När vi spelar in det här
är
det ju den 7 maj och därmed releasedatum för släppet av vår bok Dödens hand. Och en av gästerna som vi ska festa med ikväll är i studion.
Mm.
Det är självaste förläggaren. Ebba, välkommen till podden.
Hej, hallå, tack så jättemycket.
Välkommen Ebba, vad roligt att få ha dig med
ja,
idag.
Det tycker jag också.
Just
det,
denna dag också.
Ja, och det är första gången jag är med i en podd.
Mm.
Så det känns jättespännande.
Ser det som en förfest bara.
Ja, jag ser det som en förfest inför kvällen.
En 40 minuter lång förfest.
Jag är väldigt peppad på kvällen.
Både du och jag har druckit läsk, så det kommer behöva klippas rapar.
Exakt.
Eller klippas bort rapar kanske.
Vet ni för övrigt vad förfest heter på norska?
Nej.
Forspill?
Det har jag faktiskt hört.
Det är kul ändå.
Det är kul.
Som lite kuriosa bara.
Ja. Ja, det tackar vi för. Ebba, säger man Barrett band?
Mm. Ebba Barrett band.
Era.
Det är mycket ba.
Barrett band. Ja, du är våran förläggare till boken som släpps idag den 7 maj.
Exakt, det stämmer bra. Jag är ju eran förläggare sen... Är det 1,5 år tillbaka?
Ja, något sånt va?
Något sånt, 1,5
tror jag.
Och vi har ju bjudit in dig, vi har ju tidigare haft ett avsnitt med Vennis. Alltså som vi även,
Vänstam.
Ja, Katarina Vänstam. Du är ju även hennes förläggare.
Precis, ja, ni båda, alla tre mina barn.
Exakt.
Får jag smälla på med en första fråga?
Jag ska bara säga, jag ska bara avsluta meningen. Vi har ju tidigare haft ett avsnitt med Katarina Vänstam i podden. Och då pratade vi om författare till författare så att säga, om hur det är att skriva deckare. Vi manglade henne med lite frågor, så här, fan, hur börjar man om när man har släppt en bok och gestaltning, hur tänker man med karaktärernas relation och så vidare. Men nu har vi bjudit in dig så som att prata lite mer om själva förläggarbranschen, ditt jobb, skillnader på lektörer, redaktörer och så vidare. Ja, men liksom lite bakom kulisserna kring, och om det är några som tycker att det är kul att skriva, hur man blir utgiven och så vidare. Det är det vi ska prata om idag.
Ja, men det här har jag koll på.
Nu Anna, första frågan. Stod i startblocken.
Det var inte meningen.
Kör!
Nej, men jag blev så nyfiken, för det är klart att som förläggare så har man ju, jobbar man ju med flera författare parallellt.
Yeah.
Men det är ju också ett ganska tidskrävande.
Vill du säga vilka är dina favoriter? Var det som var din fråga?
Nej, men jag var mest nyfiken på hur många liksom författare kan du jobba med liksom på en och samma gång? Förstår du vad jag menar? Hur många projekt kan du ha liksom rullande?
Det är en bra fråga. För man jobbar ju med projekt som ska ut den här säsongen. Mm. Som er till exempel. Min bok kommer ju ut nu. Och där har jag också några till titlar som släpps nu under våren. Inte för att göra reklam, men Jonas Moström och Arne Dahl. Som du och Jenny Fagerlund släppte. Men jag, precis, jag brukar ha ungefär...
Är det dina allihopa?
De är mina, precis. Och sen har jag ju höstförfattare, bland annat Katarina Vänstam då, och Pascal Engman. Som jag jobbar i allra högsta grad med just nu. Och sen jobbar jag ju fortfarande delvis med vissa titlar som släpptes förra hösten som finns med. Böcker som är planerade till våren 25. Där det också är manusarbete. Eller till och med hösten 25.
Men då är du ju jävligt vass, för att vi känner oss ganska exklusiva.
Alltså du,
man får inte känsla av att du inte hinner med eller att du har för många problem. Men jag måste backa. förläggare, det är ditt yrke.
Det är
vad
ett yrke.
Innebär det yrket och hur kom du in på det? Och finns det en utbildning? Liksom ge oss lite crash course i förläggeriet, så att säga.
Ja, men precis. Jag är och har alltid varit väldigt intresserad av kultur. Både litteratur, teater, konst. Men fastnade mest för att plugga litteratur och var väldigt litteraturvetenskap. Väldigt inne på att jag skulle doktorera Arthur Lundqvist. Väldigt
nördig.
Ja, men nördig, ganska konservativt på många sätt och vis. Men också det här känslan av att det är ganska läskigt att satsa på det kortet. Hur försörjer man sig med litteraturintresse? Och det är ju förlagsbranschen som är det säkraste kortet.
Sen
är det
väldigt... fler förläggare i släkten?
Nej, absolut inte. Alla är läkare. Okay. Det är liksom
så det var inte helt såklart?
Nej, jag är ju svarta fåret. Liksom. Ja. Även om litteraturintresset finns på alla håll och kanter.
Ja. Ändå coolt då, tycker jag.
Ja, men tack.
Att du gick din väg. Du körde på det kort som tilltalar dig mest.
Ja, jo, men det gjorde jag och det var jätteläskigt. Men sen, så jag fick höra talas om den här förlagskunskapen som den heter, som är en magister. Alltså ett påbyggnadsår som ofta ligger efter att man kanske har läst litteraturvetenskap eller svenska, men man kan ha läst ekonomi också. Och den utbildningen är svår att komma in på. Det är få som tas in av de som söker. Men har man väl kommit in på den gör man ju praktik på förlag. Och den vägen brukar vara den säkraste att komma in på.
Få in en fot.
Och jag hade knappt läst en levande författare när jag började på den utbildningen.
Ja, du körde stofilerna.
Jag körde stofilerna. Och nu jobbar jag med sån här väldigt samtida, i allra högsta grad levande deckarförfattare. Vi har ju en liten grupp på förlaget som vi kallar döda poeters sällskap eller gravvårdarna som jobbar med de här döda författarskapen. Men det är inte jag. Så jag var väldigt inställd på att jobba på något lite mer traditionellt förlag. Men samtidigt, jag har väldigt starkt driv med att kunna försörja mig. Och då så såg jag att det skulle starta ett nytt förlag, Stockholm Text. Men de sökte en anställd. Det var en som jobbade där. Av någon anledning tyckte jag det här lät som ett bra och lovande. Det var möjlighet att få anställning. Så jag började där. Och det är det förlaget som... Det var jag och Claes Eriksson. Och det är vi som har byggt upp det som är Bookmark förlag idag.
Jaha! Så du har varit där från start?
Jag har varit från start.
Och du är litterär chef?
Jag är litterär chef på förlaget. Och jag har varit med sedan 2012 då vi startade. Och byggt upp det med... Nu är vi 17 anställda. Vi är ju ett... Kanske inte ett av de största förlagen sett till utgivning, men ett av de mest etablerade förlagen i Sverige med
rätt stora, tunga namn.
Väldigt tunga namn.
Ja.
Så det har verkligen varit med på en entreprenörsresa också utöver förlags...
Ja, men ni känns ju liksom ny och fräscha. Lena och jag har ju fått möjligheten att faktiskt vara på ett väldigt anrikt gammalt förlag.
Ja.
Så vi har ju liksom upplevt lite två världar eller två sidor av liksom samma mynt. Men jag måste säga att det är stor skillnad i liksom atmosfär och sättet att jobba på. Det är lite mer momentum, det är lite liksom...
Lite snabbare rattrörelser
som
passar oss.
Mm.
Där vi befinner oss nu.
Ja, verkligen.
Ja, men ni har varit snabba, väldigt effektiva och det är skönt.
Ja.
Vi har sagt, okej, nu gör vi så här, ni gör det ni ska göra. Tjafsar inte, tjabblar inte runt.
Det sker i kulisserna.
Nej, men inte med oss.
Nej.
Jag tycker det har varit underbart. Nej. Jag är liksom väldigt rak och jag brukar behöva tänka på att lägga till gulligull i början av mejl till exempel.
Nej, för
att jag är
fan.
Jag är alldeles för rak och hård och jag har inte behövt, jag har inte ansträngt mig för att lägga till någonting med er. Nej. För jag har känt att ni har inte tid för det där.
Bra.
Ni liksom, nu har vi förtroende för varandra. Då kör man på liksom. Men det bygger ju på att man liksom litar på varandra såklart. Det är då man kan dundra på.
Okej, så du är litterär chef på Bookmark. Ni är 17 anställda. Vi har ju träffat på ganska många. Det är många kockar. Kan vi ta oss ett varv kring de här kockarna? För det är knappt vi vet ju alla som är involverade i skapandet av en bok. Kan ni liksom beskriva teamet som ni sätter ihop eller satt ihop åt oss när vi skulle skapa den här boken? För det finns rätt många titlar. Det är redaktör och förläggare och det är extern redaktör och intern och lektörer och korrare. Mm. Kan du liksom beskriva delarna i det här maskineriet?
Ja, i ert fall... I ert fall så hörde ju ni av er till oss, så det var ju på den vägen. Det kan ju finnas olika vägar som man plockar upp ett projekt. Och då är det ju Claes Eriksson som är förlagschef. Han är ju ytterst delaktig i att ta in alla nya författarskap, men även jag när det gäller nya svenska författarskap. Så vi sitter ju och tillsammans med säljchef också, eller i första läget bedömer ju vi, är det här intressant? Skriver de bra? Ser vi potential för ett utvecklande, för författarskapets utveckling? Är det här personer som kan nå genom bruset? Långsiktighet, den typen av saker tittar vi på. Mm.
Men är ni alltid överens då? Alltså, om vad som är, vad som har potential?
Jag och Claes har ju jobbat sida vid sida i 12 år och känner varandra väldigt bra. Vi vet ju vad den andra tycker. Det är väldigt, väldigt sällan vi inte varit överens.
Mm.
Den rollen att ta beslut om vilka projekt man tar in ligger ju ofta på litterär chef och man får in underlag till exempel från förläggare. Så en förläggare letar nya författarskap, förvaltar befintliga författarskap. Och då menar jag att det är förläggaren som har relationen oftast till författaren. Som diskuterar, vad har du för idéer om kommande bok? Hur ska vi styra ditt författarskap rätt? Man har helhetsbilden av vad är slutprodukten här? Vad är det vi vill skapa med den här boken? Både när det gäller text, när det gäller profilering, till exempel med omslag. Man har dialogen med säljteam och marknad. Hur kan vi få den här att nå ut till bokhandeln? Hur kan vilka kampanjer kan vara aktuella? Och sen koordinerar man med redaktör, formgivare. Men vi på Bookmark har ju också... Vi är ju alltid minst två i det redaktionella teamet, som ni har märkt. Vi har ju varit jag och Frida. Mm. Ni har jobbat jättemycket med Frida. Så Frida, som är redaktör på förlaget, förlagsredaktör. Det är inte samma sak som redaktör som är frilansande.
Våran externa Jenny.
Exakt. Jag kommer tillbaka till det. För förlagsredaktören jobbar kanske mindre med texten. Jag som förläggare läser ofta tidiga utkast, kommer med stora dragen på dramaturgi.
Just det, du var involverad i början.
Och det är väldigt olika. Vissa förläggare gör inte det alls, utan det hamnar på redaktören. Vissa förläggare är väldigt engagerade i tidigt skede, oftast då i texten. För mig ser det olika ut i olika projekt, ska jag säga.
Mm.
Så det är lite beroende på hur det ligger till. Men en förlagsredaktör har nära samarbete, i vårt fall på Bookmark ser det ut så, med förläggaren. Och det kan vara, vi bollar mycket. Ni ser ju kanske inte allt vi gör mellan oss, men vi bollar. Hon koordinerar med PR, skriver upp pressmeddelanden. Man delar upp lite olika mellan sig. Mm. Och sen, som ni har märkt, ni har ju också kontakt med vår säljchef och med marknadsansvariga för att få input. Det är inte lika mycket, men vi är ju ganska små och vill att det ska vara nära kontaktvägar. Så de har ni kontakt med.
Framförallt är det ju otroligt skönt, och det kanske är en av vinsterna med att ni är små.
Mm.
Det går jävligt snabbt.
Ja.
Alltså mejlar vi så får vi svar med vändande post.
Ja.
Och är du borta den dagen hos tandläkaren, då kommer svaret komma från Frida.
Ja.
Alltså man fattar att ni har liksom koll där på
men det finns en exklusivitet.
Men sen hade vi en extern redaktör också.
Ja, precis. För det tar vi in. Och det är olika, för olika projekt har olika behov av lite olika kompetenser, om man ska säga. Vissa redaktörer är mer inriktade på fack, vissa är väldigt bra när det är krim, deckarintriger, vissa mer traditionellt litterära, det är lite olika. Och då valde vi Jenny Larsson till er, som är en redaktör som vi jobbar jättemycket med och som är väldigt mångsidig. Jag tyckte hon skulle funka bra. Hon är ljuvlig. Och då, hon har då det övergripande textansvaret för att hjälpa er från att jag känner att nu vet vi vart vi är på väg, vi ser vad ni ska jobba med, och då kommer Jenny ändå rätt tidigt i processen, men hon är den som kommer med konkreta förslag, har dialogen med er, vad som ska utvecklas. Så först är det ju mer övergripande kommentarer som ni märkte, och sen går det ner mer och mer till detaljnivå och in i språket till sist.
Mm.
Och sen ser hon till att manuset är redo för att gå till sättning. Alltså när manuset kommer i layout. Och då behöver hon ju konsekvenssöka och väldigt finlira med språkliga saker.
Vad är det för skillnad då på en redaktör som tittar på, liksom det, på textmassan och en lektör? För att en del förlag jobbar ju med lektörer. Och det finns också en uppsjö av privata lektörer ju, som många aspirerande författare vänder sig till.
Ja, precis.
Vad är lektörens roll? Hur skiljer den sig?
Har vi haft en sån?
Eller,
Nej, vi har inte haft någon.
Nej, inte från vårt håll. Alltså, vi jobbar...
Nej, inte från vårt håll heller.
Nej.
Inte vad jag vet.
Nej, men vi jobbar med lektörer i det läget när vi får in manus. Vi får in precis hur mycket manus som helst i förlaget såklart.
Och... Säg hur många ni får in. Ta en månad. Nej, men...
Alltså det är flera tusen om året.
Jävlar. Herregud. Hur många av dem blir antagna och får avtal?
Alltså under de här 12 åren, jag vet inte om det är typ 2 manus kanske. Nej men alltså, jag kan ha fel, men ni förstår, det är ju inte, det är ju inte tvåsiffrigt.
Promille.
Det är väldigt, väldigt, väldigt svårt.
Mm, okay.
Eller i för sig, det har kun varit någon etablerad författare som har kontaktat oss den vägen.
Mm.
Och så,
jag fattar. Mm.
Nej, det är jättesvårt, men vi kollar ju på allting. För det finns ju pärlor som kommer in.
Mm.
Och mycket är ju inte bra som kommer in, så man kan avfärda rätt snabbt. Men en hel del saker har verkligen potential.
Men du, jag är med i en massa forum på Facebook och så här, författare på Facebook med flera. Och jag slås ju nästan dagligen av hur många det är som sitter med skrivprojekt hemma på sin kammare. Och vara många desperat, liksom år efter år efter år försöker bli utgivna. Mm. Kan alla, har alla det i sig att skriva en bra bok?
Nej, det har ju absolut inte alla i sig.
Är det många som skriver och som försöker och som borde satsa på någonting annat istället?
Oh ja,
don't quit your day job. Gud vad hårt.
Nej men, your day job, det är väldigt få, alltså, få förunnat att ens försörja sig. Du kan släppa flera böcker men ändå inte kunna försörja dig som författare.
Verkligen.
Så är det ju. Men det är många som borde kanske inte satsa på att skriva eller inte skriva av anledning att andra ska läsa det.
Jag har hört att det är väldigt många som skickar in manus, tårdrypade manus om sin egen livshistoria. Mm. Och det är i princip ingen som inte ser av den förutom typ din egen morsa. Får ni in många sådana?
Ja,
min livshistoria är så intressant. Alla borde vilja veta.
Mm.
Jo, så är det absolut. Då krävs
om det är Marilyn Monroe, annars.
Ja, men lite inte. Så. Eller om du har suttit i koncentrationsläger.
Ja,
så blir det lite för automatik.
Det är två ganska smala nischer.
Nej, men lite...
Om du har suttit i koncentrationsläger och är cirka 100 år gammal.
Och är Marilyn Monroe, då vi signar direkt.
Då signar vi.
Då
blir det så. Nej, men kanske att det är bättre att göra om det till en... Om man har levt ett spektakulärt liv så kanske man kan nyttja en del saker av det i en skönlitterär plott. Eller så. Eller bygga upp en plattform på annat sätt. Så man, just det här att ha en plattform. Att du är etablerad som journalist eller som...
Du har redan öron och ögon
du har
som kommer vilja ta del.
Då är det klart att det är lättare att släppa en bok. Självklart. Och då är det ju så här, det kanske är gräddfilen. Men du har ju kanske inte gräddfilat dig till att hamna...
Nej.
Och ha skapat den här poddplattformen. Alltså...
Ja, men för det här har ju vi diskuterat lite grann. Vi tillhör ju den kategorin, det får man ju säga.
Mm.
Men samtidigt, alltså, hade vi utgivit som vi inte hade kunnat skriva? Det hade vi väl inte? Alltså, finns det någon förstår
ni hade inte utgivit.
Kan man vara hur känd som helst och inte kunna skriva ändå bli utgiven?
Jo, om du är hur känd som helst så kan ju alltid någon annan skriva boken åt dig.
Ja, det är ärligt talat.
Ja.
Vi har ju faktiskt skrivit böckerna själva.
Ni har skrivit böckerna själva och ni kan skriva. Men hade ni skrivit, alltså, och ni har jätteintressant bakgrund som är lite, klart det finns några andra som har liksom varit utövade poliser, spanare och så vidare som skriver böcker, men de flesta som skriver deckare har ju absolut inte den bakgrunden. Så det är ju superspännande, superintressant. Det märks, tycker jag, i de två böckerna ni har skrivit att det finns detaljer, nörderi och sånt som blir unikt för er. Men hade inte ni kunnat skriva så hade Bookmark hade inte tagit in någon som skrev åt er. För det är väldigt resurskrävande.
Mm.
Och det är inte optimalt i längden att ha det så.
Men om man nu ändå har ett manus i sin skrivbordslåda som man nu har liksom mejslat på, man har förfinat, förädlat, skrivit och det är hyggligt men inte tillräckligt för att ännu har blivit antaget.
Mm.
Vad kan man göra då för att liksom öka sina odds om man nu inte är poddare Marilyn Monroe eller suttit i koncentrationsläger?
Mm. Ja, Alltså, om man är helt okänd, då ska man ha skrivit ett otroligt bra manus för att det ska bli antaget. Så man ska inte skicka in något som inte är så bra det kan bli, skulle jag säga.
Nej, just att det inte är liksom genomarbetat.
Det måste vara väldigt, väldigt bra, eller vara en idé som känns väldigt unik. Och ofta krävs det kanske att man skriver ett par böcker innan det blir bra. Så kanske ska man skrota det där och sen
börja om.
Börja om, ja.
Och går ni bara på hela manus? Är det ens idé att skicka ett synopsis till exempel?
Nej, vi måste ju kolla att man kan skriva, för det är ju en grund. Ja, man måste kunna skriva ifall man är helt okänd och man ska anta ett manus. Men det är jättebra att skicka ett synopsis så man kan se helheten, alltså utöver manus. Och följebrevet, jätteviktigt. Hisspitchen.
Ja, kan vi prata om följebrevet? För det här är en återkommande... Det är ett sånt debacle i de här grupperna jag är med i. WhatsApp med följebrevet.
Varför är du med i alla de här grupperna?
Men för jag tycker det är väldigt kul. Och ibland slänger jag ut frågor för min egen research. Men jag behöver hjälp och uppslag och så. Okay. Det är jättebra. Men det är väldigt mycket diskussioner kring detta följebrev. Det som alltså ska medfölja ditt manusutkast som du skickar till förlagen. Vad det ska stå i det, hur långt det ska vara, vad som ska lyftas fram.
Vilket navelpilleri alltså.
Men jag tänker att många som vill bli utgivna lyssnar. Ja. Det kanske kan vara, de har ett golden opportunity här nu att få.
Jag skulle säga en fjärdedels A4 i text, fast i ett mejl. För då orkar den som sitter och går igenom tusentals mejl läsa det. Väldigt kort och kärnfullt. Mer fokus på vad är det här för bok, handling, genre, styrkor. Någonting om sig själv. Men inte liksom...
Måste du sticka ut på något sätt? Om du får tusentals...
du behöver följa brevet för du behöver sticka ut och visa vad det här är. Mer... viktigt att sälja in boken än sig själv.
Det tipsade jag min son, skulle söka jobb nu på sommaren. Skulle han skicka ett mejl. Han bara, ska skriva. Jag bara, skriv något så du sticker ut. Spelar fan ingen roll. Skriv att du sticker ut. Och då skrev han, jag går hem både och stickande tanter och nyförlösta morsor. Alla älskar mig. Och de sa det på intervjun. De bara, vi plockade dig bara, pang. Dig ska vi ha. Spelar ingen roll. Jag tycker om sociala sammanhang. Jag tycker om, har skrivit i hela mitt liv. Alltså, det kan ju ingen orka lyssna på.
Vara konkret. Alltså inte använda värdeord som går att applicera på många. Utan väldigt konkret hjälper alltid, skulle jag säga.
Så när du tänder, och Claes på, och alla andra som är involverade på alla cylindrar över ett manus, vad har det manuset då? Är det liksom både det att det är välskrivet, eller är det, har det med dramaturgin att göra? Är det karaktärsskildringar? Liksom, går det att paketera det på ett bra sätt? Alltså, vad gör ett manus riktigt, riktigt bra?
Det är ju lite olika olika genrer, ska jag säga. Och jag skulle säga att jag jobbar oftare med böcker där jag inte får ett manus att ta ställning till. Utan jag har ju flera etablerade författarskap. Och då vet jag ju på idénivå. Så som vi ska ju sitta och diskutera er kommande inför att ni ska skriva. Jag vet ju innan vad det ska bli och kan ge massa input vad den boken behöver utifrån den genren. Så om man bara tittar på ett manus. Ja, men det blir mer om det kanske är ett utländskt manus. Då vanligtvis ett amerikanskt eller brittiskt manus. Och då handlar det ju om, men vi ger ju ut mycket böcker där vi vill att man ska bli väldigt engagerad.
Ta gärna vår bok som exempel, Dödens hand. Vad är det med det manuset? Vad är det med den boken som gör att den är unik och som gör att det är bra?
Ja, men det är flera, det är flera parametrar i det som gör den bra. Det är ett väldigt spännande, eller flera mordcases som är lite, lite lockande. De är lite makabra. Det kan vara spännande, man blir lite sådär, man vill veta men vill samtidigt inte veta. Det intressanta, personerna som finns med från förra boken, de har man ju fäst sig vid. Ni har ju mejslat ut karaktärer som är mänskliga, verkliga, men också lite intressantare än bara gemene man. Nicky Kahn till exempel, Dejan, de här gubbarna på grova brott och spaning. Ja.
Redaktören bara, jag hatar honom, jag älskar honom också.
Nej, men det finns en dynamik, det finns karaktärer som man kan skratta åt och som man kan hata och som man kan hoppas på. Så det är ju dels det, men sen är det ju karaktärer som är unika för den här boken som inte kommer finnas med i nästa eller den tidigare. Och de vill man ju också känna sig engagerad i. När det är en deckare så är det jätteviktigt att man förstår vad är ett stake, som vi brukar säga. Vad står på spel för de här karaktärerna. Man vill snabbt fatta, okej, den här vill det här, därför. Mm. Eller den här vill det här, men jag vill veta varför. Eller vad är det den här personen vill? Jag kommer nog få veta varför, men jag är nyfiken på vad. Man måste känna att jag bryr mig om vart de är på väg.
Att man är engagerad i deras utveckling. Ja.
Och det krävs ju ofta att karaktärerna själva är väldigt engagerade i det de pysslar med. Mm. Ifall de lite så här, det här fallet bryr jag mig inte så mycket om. Mm. Då är det svårt för läsaren att känna att man bryr sig så mycket om.
Såklart. Det ligger inte riktigt i Nicke Kahns natur.
Nej, hon går ju upp. Det är tacksamt att ha personer som blir arbetsnarkomaner. Mm. Det är, visst, det är inte helt nyskapande, men
är
det
är bra. Är du arbetsnarkoman?
På vem du frågar.
Om jag frågar Claes.
Claes tycker nog att jag inte har något mellanläge. Han säger antingen gasar du liksom 130 eller så försvinner du under radarn.
Okay.
Och så är det nog. Det är en livsstil. Mm. Att vara förläggare, litterär chef på ett förlag som jag varit med och byggt upp och delägare i. Såklart. Det är en livsstil. Mm. Det är knappt som att det är ett jobb.
Nej.
Alltså för drömligt. Att det är jag.
Ett avlönat varande.
Ett varande med hur mycket olika spännande människor som helst man träffar. Författare, kollegor, knasig bransch, få festa på arbetstid ikväll. Jag räknar det kallt som arbetstid.
Ja. Men du, vi har ju gett ut bok två idag. Mm. Släpps den. Vi sitter och skriver på bok tre. Hur vet man när en serie tar slut? Har ni planer på... Liksom, alla ser bör vara typ 8 eller det bör finnas en trilogi som Millennium men som blev längre. Alltså hur tänker man kring seriebyggande?
Alltså det är ju strategiskt att inte låsa in sig och säga att det är en trilogi från start. För blir den jättepoppis, då är det bättre att köra på med serien. Och så länge en serie säljer bättre eller ligger kvar på samma nivå, då kan man gott fortsätta. Sen brukar författarna själva tröttna efter ett tag. Kanske efter sådär 7-10 böcker så börjar de känna, men jag är ganska klar med det här.
7-10?
Ja, det skulle jag säga. Då börjar de känna mig ganska klar och så kanske de klämmer ut sig någon till för det är bra för sälj.
Men jag måste säga, det är också vid första boken...
Nu pratar jag ju om deckare.
Men vid första boken, då var vi var ju en jobbig process för att jag och Anna skulle lära känna varandra. Och vi skulle lära känna oss själva som författare. Vi skulle hitta på...
lära känna branschen,
lära känna våra karaktärer, hitta på dem. Nu är det rätt soft när vi sitter och skriver synopsis för bok tre. Mm. För nu känner ju vi våra karaktärer. Vi vet vad deras livslängtan är, vad som gör dem arga. Man har ju fått något hyfsat hum i alla fall om hur man är.
Så
det är dumt att sluta när det egentligen har blivit hyfsat bekvämt att skriva bok.
Och det är ju det, men det är ju det de flesta författarna märker. När de väl har uppfunnit sitt universum, sina karaktärer, miljön, då är det inte så klart att det är mycket att skriva en bok om året, men att tugga på med det. Men det är inte som att uppfinna hjulet en gång om året. Så är det absolut inte. Och det är ganska kul att vara kvar i den här. Man kan tänka vissa bågar kanske man inte avslutar i den här boken, för de kan vara längre bågar. Just det.
Förklara för våra lyssnare, vad menar du när du säger båge?
Men det finns ju en båge som bara spänner över boken, eller kan vara flera. Det kan ju vara en karaktär som är med om något, allting ställs på sin spets och sen löser det sig. Liksom, en sån Själva huvudintrigen, en mordutredning. Mm. Den vill man gärna ha ett slut på innan boken är klar, annars kan man känna sig lite...
lite blåst.
lite snuvad.
To be continued på sista sidan.
Nej, men det skulle man inte rekommendera. Nej. Men sen, det som man kan jobba med mycket, det är ju saker som pågår under längre tid, relationer. Nicky och Dejan, de pysslar de med. Mm. Det kan man ju få dröja över tid. Sådana saker behöver ju också mogna fram över tid för att bli trovärdiga. Och det är också den typen av cliffhanger vill man gärna ha med. För att man bryr sig om hur kommer det gå för dem. Men det är inte att man känner sig liksom snuvad på slutet för att man inte får veta hur det går framöver. Alltså den typen av cliffhanger köper man. Jag vet, ofta är det just när kärleksrelationer som är väldigt tacksamma för det. Men det är klart att det kan vara massa andra saker också. Men jag vet, Denise Rudberg som jag har jobbat med många böcker, hon hade ju den här Gidoff-serien med Marianne och Torsten. Ja. Och hon har varit så här, den dagen de blir tillsammans, då kommer jag behöva sluta skriva den här boken. Ja. För spänningen mellan dem har varit avgörande.
Det är en sak som har förvånat mig med liksom responsen på vår förra bok. Visst, folk tycker att intrigen är superhärlig, fan vad spännande det var, gud vad jag blev lurad, spännande. Men mest buzz är det ju kring Nickis karaktär, Nicky och dig. Alltså de här relationerna och karaktärerna verkar vara åtminstone minst lika viktiga som själva mordhistorien.
Nej, men, och det är ju så det är. Och har man fått läsare som... Har de läst första? Andra måste alltid bli bättre än första för att de ska känna att de vill läsa tredje. Trean ska vara minst lika bra.
No pressure, honey.
Men den är det. Jag tycker två blir bättre än ettan.
Tycker jag med.
Ja, och sen trean behöver ligga åtminstone på samma nivå. Har du läst tre böcker i en värld, då är du så investerad generellt. Just i det. De här, att du vill läsa. Sen bok 6-7, då gör du inte så mycket för att det blir lite sämre, för då är det här dina polare. Men, som du...
Du som förläggare, du har ju läst enormt mycket manusböcker. Du vet exakt vad som funkar i branschen, vad som inte funkar i branschen. Vad som, alltså, du mejslar ju fram med författarna någonting bra. Varför skriver inte fler förläggare böcker? Du har ju så att säga hela kunskaps...
Floran.
Ja, det vi saknar och behöver hjälp med. Du har ju allt. Varför skriver inte förläggare mer böcker?
Nej, men det är ju någonting som många utifrån branschen ställer sig frågan om. Absolut. Och om man frågar förläggare, det vanliga jag tycker man hör är ju, nej men jag har inte fantasin. Alltså jag kan se och förbättra en text och vad som behövs och vad som, jag skulle inte ha fantasin att hitta på den här världen eller de tvisterna. Så det är nog så, för det är en sak att tycka till och förfina, bedöma, men någonting annat att skapa från start. Man är ju också väldigt sårbar som författare, och det vet ju jag. Nu har ju jag skrivit en bok faktiskt.
Ja, det var ju dit jag ville dra ut dig ur hörnet. Du har ju, och det är ganska unikt va?
Nej, men det finns absolut en del förläggare och sådär som har skrivit böcker. Men de flesta gör ju inte det.
Är det läskigt?
Jätteläskigt.
Har du prestationsångest?
Inte så mycket nu längre, men när jag skrev den först, och jag var ju väldigt omsorgsfull med vilka jag visade boken för, som jag litade på. Om hon har skaffat en agent, så jag ändå hade någon liksom lite utifrån som bedömde säljbarhet och så vidare.
Men nu har ju du fått byta stol, så nu ber vi dig göra hisspitchen för din bok.
Jag har inte lärt mig att säga den ens på kort tid. Men jag kan säga så här. Det är en liksom traditionell skönlitterär roman, men den har spänningsmotorer, ska jag säga. Det finns ett mysterium som jag tror håller igång engagemanget.
Men det är ingen polisutredning?
Nej, det är ingen polisutredning, men det är en del dödsfall. Den utspelar sig runt millennieskiftet i USA, på landsbygden utanför Niagarafallen. Ja, det är en svensk huvudkaraktär och en amerikansk huvudkaraktär, två kvinnor. Jag känner till det här området väl, för jag har bott där som tonåring. Mm. Så jag hade inte kunnat skriva om det om jag inte verkligen kände platsen. Så det finns ju, det är framförallt två livsöden under något års tid. Fast det är två olika tidsspår då, som utforskar... Ja, men behållningen skulle jag nog säga är psykologin hos de här karaktärerna. Den ena brottas med ett sexuellt trauma som påverkar hennes liksom tillvaro. Hon står för någonting väldigt nytt i hennes liv som kommer att hända. Den andra kommer från Sverige, hamnar i den här kontexten kristet, konservativt, bonnigt. Man vill införa skapelseberättelsen istället för evolutionslära i skolan. Nej, men liksom en sån som utifrån. Ja, abortmotståndare. Mm. Det här är ett plats som säkert alla röstar på Trump idag. Alltså, en sån med en utifrån blick, men också finnas i det här där det finns ganska stor fattigdom. Så det är mycket sociala... alltså utsatthet utan skyddsnät. Väldigt mycket kärlek. Det är två liksom starka kärlekshistorier. Så... Och så är det här ett par dödsfall. Och det var så det började. Jag hade med mig, som hänt på riktigt, två dödsfall som jag inte vill spoila vad det är nu.
Såklart.
Men det fanns en länk mellan dem. Vissa personer som berördes av båda. Men jag vill också på något sätt hitta vad sambandet var. Och det fanns egentligen kanske inget samband. Men jag, en dag i duschen, bara såg jag hur de skulle kunna binda samman. Och det var det som räckte för att skriva den. Sen visste jag vissa så här ämnen jag ville utforska. Den ena karaktären, det här den starkaste kärleken är den olyckliga kärleken. Mm. Den som man vet kommer ta slut, den ungdomskärlek. Mm. Det var en av premisserna jag ville jobba med. Och det andra var när man är så här sekundärt utsatt för ett trauma. Det är kanske inte jag som har blivit våldtagen, men så att jag har sett någon som har blivit det. Mm. Och hur kommer man vidare ur det? Så det fanns två sådana aspekter som jag ville utforska. Och sen byggdes... Ja, men sen kom det en plott och...
Ger du ut den på Bookmark i min fråga?
Så blev det också.
Det hade nästan inte kunnat gå att göra på något annat sätt. Nej. Har du inte känt lite otrogen?
Ja, nu känner jag att jag inte hade kunnat göra det på något annat sätt. Nej. För jag tycker att det är världens bästa förlag. Har de mest kompetenta kollegorna. 100% trygg. Jag har så mycket i mitt liv. Det är jättepraktiskt. Att
kommer du förändras som förläggare när du har fått vara på andra sidan?
Ja, ja. Jag har redan sett...
Kommer du börja gulla i mejlen i början? Lite mer.
Kanske inte mer. Pascal Engman har ju sagt att jag måste säga, varenda gång han skickar ett nytt manus måste jag säga, det här blir bättre än Kepler. Så nu säger jag det, men jag vet inte om han blir så mycket gladare.
Om han tror på dig. När kommer boken ut och vad heter den?
Den kommer ut i oktober, den heter En liten död.
Oj,
man kan läsa en bättre hisspitch på Adlibris, kan jag säga.
Ja, bra. Tack Ebba för att du är vår förläggare.
Tack för att jag får vara eran förläggare.
Tack för inhoppet i podden och inblicken i bokbranschen, bakom kulisserna i bokbranschen. Och nu ska vi fan åka och festa.
Nu ska vi åka och festa.
Hopp, 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 hopp.
Välkomna tillbaka, härliga lyssnare. Vilken skön intervju det blev, Lena.
Jag är så glad att vi har Ebba.
Ja, hon är fantastisk. Verkligen.
Den ska vi skåla med ikväll.
Det jag reflekterar över så här kort efter intervjun, det är att alla ni nu som lyssnar, som sitter med era alster i skrivbordslådorna,
som nu har kört ner dem i papperstuggen.
Nej, men så här, det kan ju finnas olika syften med att skriva liksom. Ja. Det kanske inte behöver vara prio ett för alla att bli utgivna på ett traditionellt förlag. Och det finns ju faktiskt alternativ, hybridförlag eller egenutgivning och så vidare. Så sluta inte skriv för guds skull, även om du har stött på patrull.
Ja, alltså det är många som lägger ut, så nu är jag äntligen ut min bok, och sen har de hittat allsköns olika sätt att få den tryckt och sälja den. Det kanske är ett sätt att sen hamna på lite mer etablerade förlag.
Det kan det vara.
Kan påvisa.
Absolut.
Men vi hoppas att ni, precis som vi, återigen lär oss lite mer om branschen.
Yes. Mm. Du har en rövhatt.
Det har jag.
Ja, härligt. Har vi något av samhällsinformativ karaktär att dela?
Som det heter.
Som det heter.
Jag skulle säga så här, att vi har ju nu ramlat ner i bokrelease vindtrumman som det heter. Det är fest här, det är fest där. Vi ska ut den 10 maj, alltså på fredag.
Ja,
klockan 2 så har vi boksamtal på Hotell Fratelli i Karlstad.
Ja, och alla nu som lyssnar som är från Värmland eller Krokarna, det är nu ni har chansen. Vi har fått så många förfrågningar. Kan ni aldrig komma till Karlstad eller Värmland? Jo, men vi gör ju det nu. Men då får ni ju komma på fredag.
Ja. Och där kommer vi stå och prata bok.
Det ska bli jättehärligt.
Åh, vad vi ska mingla.
Ja.
Och sen så är det framöver, vi kommer ju komma till Göteborg 31 maj, vi kommer komma till Ystad 1 juni. Det händer massa roliga saker på Instagram.
Gamla
så
stans bokhandel.
NK-bokhandel.
Håll utkik hörni på Ljungdahl och Ginghede på Instagram.
Ja, det är där det händer. Nu har jag en rövhatt.
Varsågod.
Lenas rövhatt.
Ja. Jag var ju tvungen att gå i butik.
Ja, eller gick du verkligen?
Jag sprang.
Du måste fan ha sprungit, för du messade ju med mig samtidigt. Ja. Och det var ett sånt snabbt, det var ett Superman liksom, byten.
Ja, men absolut. Jag fick jobba snabbt. Det var av två anledningar. Ett, att jag tycker, ju äldre jag blir desto mindre här. Jag köper nästan allt på nätet.
Ja.
Ibland går det bra, ibland går det lite sämre bra. Men... varje år så förvånas jag, och jag sätter också på mig dumstruten att jag blir förvånad varje år. Sommarmodet. Mm. Vad är det för jävla rövhatteri?
Ja, det är udda i år. Det måste jag säga.
Nej, men inte bara i år.
Ja, men i år är det exceptionellt, tycker jag. Det är så mycket kort. Det är såna här crop-toppar i parti och
minut.
Jag
vet inte om det är kjol eller BH.
Nej,
man tittar
exakt.
På. Ja, dels det, men ja, modet kommer ju och går, och det är väl en åldersmarkör att jag känner igen kläderna som jag själv hade när jag stod på en busshållplats i nian. De här vida brallorna.
Jo, men då ska de ju inte... om du går till en damaffär, ja. Då vill du...
Damaffär? Vad handlar du någonstans?
På damaffär.
Där de här bystiga kvinnorna följer med in bakom duken. Fy fan. Nej, men jag skulle säga så här, för oss... För er som identifierar sig som jag, och det är en person som tycker om den lite mer mörka färgskalan.
Ja, ja.
Och också tycker om att kläderna innehåller textil.
Just det.
I liksom, det finns några
I
yard.
I en definierbar mängd.
Ja, exakt.
Eller en mängd som man kan se. I en kvantifierbar mängd,
alltså
kanske.
Alltså en mängd tyg som man inte behöver lupp för att skönja. Gärna täcka liksom från
vitala delar.
Från axel till fotknöl.
Från ax till limpa. Från axel till limpa.
Ja, så finns det. Jag kan säga att du behöver inte... de allra flesta kläderna som jag handlar på vårsäsongen, de hittar jag på häravdelningen. Jag handlar nästan bara på häravdelningen. Därför att där finns det fortfarande liksom don.
Just
där
det.
Finns det t-shirtar, det finns koftor.
Inga bodys, för det är väldigt inne. Har du tänkt på det? Det är så mycket bodys nu mycket som man ska ha när man går på party.
String fram och bak.
Alla har string fram och bak. Ja. Kan någon förklara för mig vad som är uspen med det?
Vad man gör av själva skink.
Ska man ha en damtrosa under?
Det har jag absolut haft.
Ja, det kommer jag ju behöva ha om jag ska ha en sån där.
Man tar löpartights och sen body och sen shorts.
Ja, just det.
Nej, men jag ska säga så här. Fan alltså. Jag filmade ju till dig och skickade. Det gick i 1000 nyanser av tandkött. Alltså det är beige,
jag håller med. Väldigt mycket
ljusblått, och sen kommer det här jävla marinmodet. Alltså allting som är randigt och jävla skepparknappar och sen så tittar man då lite. Om man ska ta en butik så kommer först pastellen, sen kommer alla volanger.
Ja, det är väldigt mycket volang.
Väldigt mycket bordsduk.
Ja, det är det. I torr.
Fluff.
Ja.
Och sen kommer ju då liksom hallå gubbar, käka rökor modet. Och sen så kommer liksom...
Det är inget emo-modet för sådana
Nej,
som dig.
Och sen kommer ju liksom för oss som vill ha ett snör upp och ett snör ner.
Just det.
Det är inte mycket som erbjuds på temat långbyxa, liksom hela plagg.
Gott.
Och jag hatar kläder. Ingenting ska vara tajt. Det ska vara löst och ledigt. Och, alltså, har du lätt? Om du bortser från de här snörerna, för det vet jag inte din grej, men du gillar ju ändå beige och pastell och någon jävla skeppar kavaj.
Räktemat kan jag ju uppskatta.
Ja. Alltså det... Räkt, ja.
det kan jag göra, men liksom, det är ju inte så att jag går all in och blir någon form av bryggseglare bara för att liksom, det är 15 plus grader ute. Nej. Men liksom enstaka små detaljer.
Det är ju så när man går till... Liksom, man besöker någon som bor i ett radhus fan mitt i inlandet.
Ja.
Och så står en segelbåt i fönstret i någon jävla hydrometer eller vad det heter.
Ja.
Ja, det är någon liten sån här glaskula som hänger något rep
just
i något
det,
hörn. Och sen står en fiskmås i träd. Som
jag har varit där, Lena. Det har jag.
I hemmet? Nej,
jag har haft ett sånt hem.
Aha. Signalflagget till kuddar.
Ja.
Väldigt Newport. Mycket,
ja, Lexington. Ja, för 17. Ja, det har jag. Det står för min marina era.
Men när var det här? Det måste ju ha varit liksom 90-tal.
Jag gräv djupare gärna.
Förra året. Nej, jag har varit hemma hos dig.
Nej, det här är många år sedan.
Ja.
Det är början på 2000-talet kanske.
Så att nu kommer i alla fall mitt förslag. Nu börjar det likna lite mer mitt favoritprogram Spanarna, där man har liksom tre exempel och sen så säger man om framtiden. Jag skulle föreslå ändå att någon av butikskedjorna som inte är typ Alexander Wang, för det är inte en kedja.
Nej.
Ändå fokusera på oss som vill ha kläder som täcker större delen av kroppen och som är liksom i tonen lite mörkt.
Just det. Men du säger lite mer kläder, så vad är det du vill ha? Byxor nämnde du, toppar, så det är t-shirt-modell.
Väldigt sällan. Har du sett min topp någon gång? Har du sett min topp någon gång? Jag sitter i min mans Guns N' Roses t-shirt
ja,
just nu.
Ja, det gör.
Nej, men alltså det är så pit, allting är så petit.
Ja, men det är det ju.
Och framförallt är det i sånt här material som om du skulle ta tyget till munnen och bita i det så skulle det gnissla.
Exakt. Fick stå päls
den nu. Typen av tyget. Och kommer det en vindpuss så kommer allt åka upp bara och blotta dina skinkor.
Ja, just det.
Det ska liksom hänga tungt draperat ner.
Det kanske till Dramatens kostymör du behöver gå.
Korridoren för Axel von Fersens kostymer. Ja.
Där kan du nog hitta något riktigt
rappigt. Vet du vad jag och Sandström har gjort?
Nej.
Vi har hyrt en timme just där. Vi ska nämligen på fest den 25 maj, aha, på 50-årsfest. Och då är det så här, tema glitter. Sånt där är svårt för.
Ja, det är
för då kommer
låda.
Folk halvdant. Just då det. Sätter de på sig en glittrig liten topp.
Du ska ju ha en Jessica Almenäs diskokula mask.
Jag kommer gå all in. Jag kommer gå till Axel von Fersen-korridoren och försöka hitta liksom.
Men fanns det, tror du det kommer nå framgång där?
Men kanske i någon uppsättning så har det varit någon sån här fusion.
Fusion disco outfit.
Jag kommer att klä mig i det mest utflippade glitter. Gärna liksom hela vägen runt.
Ja,
Marie Antoinette i glitterperuk.
Det hade ju varit ballt.
Komma på festen. Kan de stå där med sina glittriga små flugor och slipsar och känna sig som att det här var ju inte bra. Nej, just det. Jag ställde precis ner skåpet.
Ja, det kommer du göra.
Ja, nej, sluta bara. Sommarmodet, avgå. Ja, avgå sommarmodet.
Tack för det, Lena. Den var rolig. Rövhatten
idag. Varsågod. Vi hörs väl nästa vecka.
Det kommer vi garanterat att göra.
Ta hand om er. Bye, bye.
Podplay, en del av Power Media.